Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Men hallå där och välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan 125. Jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni den fantastiska, underbara och vackra Maria Selander.
Jag blir alltid så generad när du är så gentil i dina introduktioner, men tack ska du ha, Ingrid.
Välbekomme! Ja, det här programmet heter Löfvens diktatur och ni ser ju på Daniels coola bild hur vi ponerar framtiden. Mm. Löfven har gjort en del uttalanden som gör oss väldigt bekymrade över vad det är för ett slags Sverige han vill styra i för evigt. Eller så länge han lever kanske.
Ja.
Vi ska också prata lite om vem dör egentligen av covid och vad är det som döljer sig bakom de här mystiska siffrorna. Vi kan inte göra några stora avslöjanden, men vi har åtminstone grunnat lite på vad det här kan handla om.
Det är ju tyvärr så att Sveriges dödstal är väldigt höga, men vi ska bena i vad som ligger bakom siffrorna. Mm. Kan ligga bakom siffrorna.
Ja, precis. Och så ska vi berätta om Trumps nya drag som kanske inte helt förändrar spelplanen, men åtminstone gör den mer intressant.
Ja. Du Ingrid, som tur är så har vi ett gäng härliga platinasponsorer.
Där har vi. Ulf skriver bra. Tack, tack Ulf. Vi tycker också du är bra. Lena skriver ni behövs mer än någonsin. Tack så mycket. Och sen Sivert. Alltså käre Sivert, du måste snart ge dig till känna. Vi vill skicka en medalj eller någonting till dig. Sivert har slagit till med 3 fantastiska donationer den här veckan. Först så skickade han en jättefin slant och skrev Make Sweden Safe Again. Sen skickar han samma slant en gång till och skriver ni måste bara fortsätta att säga er sanning like. Och en tredje slant. Eliten är skiten mög. Keep on.
Ja, det gör ju saken extra kul att Sivert diktar lite till varje donation.
Precis. Mm. Hempa skriver ni gör ett bra jobb. Magnus skriver gott nytt år. Och Charlotta har skickat en jättefin donation och skriver jag litar mest på er av alla när det gäller nyheter. Kram!
Tack och bock Charlotta!
Ja, och Gunnar har skickat en jättefin slant och skriver bidrag från 83-åring.
Åh!
Kram och puss på dig Gunnar.
Ja.
Anders har inte skrivit någonting och Rickard J skriver till 2 rediga skånetöser. Keep it up.
Ja, Anders är ju månadsgivare för Platina belopp och vår Twitterbekant, du vet, genusfrenologen.
Ja.
Ja, tack snälla alla ni och alla ni andra som gett lite mindre belopp, inte minst alla härliga, underbara, fantastiska månadsgivare. Ni ansluter till denna coola, häftiga skara genom att gå in på ingridomaria.se och kolla in Donorbox där man kan ge engångsbelopp. Man kan också bli månadsgivare på valfritt belopp och det tycker jag ni ska bli. Ju fler vi är som hjälps åt och drar runt karetan desto bättre är det. Det finns också bankgiro och Swish om man föredrar det för att hjälpa mig och Ingrid att fortsätta försvara Sverige.
Ja, Just det. Du, vi ska prata lite kort om Iraks försvarsminister, den före detta försvarsministern, som samtidigt som han var försvarsminister fick svenska bidrag skickat till sig. Och denna skandalen, den avslöjades ju i fjol av Nyheter Idag, och mainstream media tog också upp den och det blev en jättestor skandal. Och han fortsätter nu kämpa för att få flytta tillbaka till Sverige. Ska jag säga det, att ingen av oss vet om han kanske faktiskt redan är här. Men han kämpar nu för att bli folkbokförd här igen. Mm. Och det är ju lite intressant att myndigheterna verkar bekämpa detta.
Ja, vi läser i Dina pengar, som väl är Expressens ekonomi. Avdelning, Iraks tidigare försvarsminister Naya Al-Shamari, 54, tar strid för att bosätta sig i Sverige. Tidigare har både Skatteverket och förvaltningsrätten vägrat gå med på att han ska få flytta tillbaka trots svensk medborgarskap. Al-Shamari hamnade i blåsväder efter avslöjandet att han var irakisk minister, samtidigt som familjen fick bostadsbidrag och barnbidrag i Sverige. Det är väl som så här att det han framförallt är ute efter är att kunna återuppta sitt bidragsintag.
Ja, men han hade tydligen skickat in något intyg på att han hade någon slags ministerpension från Irak.
Han blev väl avskedad då som minister efter någon, vad var det, korruptionsskandal eller våldsskandal eller ja, vad det nu var. Så att det här är tydligen en i allra högsta grad ohederlig människa. Han anses till och med vara ett svin i Irak. Mm. Och då får man nog jobba för den titeln, skulle jag tippa på. Men som sagt, det är glädjande att svenska myndigheter sprattlar emot så här pass mycket ändå, för det brukar ju heta annars att ja, men är man svensk medborgare, då kan vi inte göra någonting och då kan vi inte. Men det är det här att han har varit bevisligen bosatt nere i Irak så pass länge, som gör att de på något sätt har ja, jag hoppas att de
Ja, sen är det ju det tråkiga med det hela, det är ju att den här bidragsfusksutredningen lades ju ner därför att de trodde aldrig att han skulle komma tillbaka. Alltså de tyckte det var slöseri med tid och pengar. Men jag antar att man kan ta upp den igen om nu så det skulle vara så att han faktiskt kommer hit eller redan befinner sig här.
Mm. Det är väldigt, det är ändå lite konstigt att man inte kan ta hjälp av irakiska polisen då, till exempel, om han nu befinner sig där nere. Man måste ju kunna, alltså, har du begått brott i ett land så måste, hur kan det vara ett hinder att du inte befinner dig i landet?
Ja, men jag tänker att han är väl fortfarande irakisk medborgare också, och de lämnar väl inte ut en medborgare till ett land där han visserligen också är medborgare, men han är ju trots allt iraker av födseln. Nej, jag vet inte.
Nej, jag vet inte.
Bara, det är en sån bizarr historia, det säger allt om Sverige. Nu ska vi prata om covid här, och att vi har ju nu passerat 10 000 döda, och i Aftonbladet kunde man tills för en stund sedan läsa en artikel om att virologiprofessor Fredrik Elg varnar för att det kan bli över 15 000 döda inom de närmaste 2 månaderna. Men nu har de lagt den bakom betalvägg. Mm. Så vi kan inte säga så mycket mer om den. Men vi kan prata lite grann om varför är det så många som dör i Sverige? Alltså vi är inte värst i världen. Nu är vi faktiskt bara nere på plats 21. Vi var ju uppe där 5, 6, 7 ett tag.
Mm. Du, jag kollade ju lite innan på hur det ser ut i världen, och förutom om vi räknar bort alla sådana här små nationer som Andorra och San Marino och sånt, det ger ju inte någon liksom, alltså att man beräknar per miljon invånare i ett litet land som bara har några tusen invånare blir väldigt missvisande, så man får liksom ta bort de där små puttenationerna, och då kan vi se att nu ska vi se här, jag måste klicka här på death per miljon. Då har vi Belgien som ligger risigast på det.
Ja.
Belgien har 1,747, 1747 döda per miljon. Följt av Slovenien, Bosnien, Italien, Tjeckien, Nordmakedonien, så har vi lilla Liechtenstein där, de kan vi bortse ifrån. United Kingdom, Bulgarien, USA. Vi hittar faktiskt Sverige först på plats 21. Och Ja, då ser
Men om vi då jämför med våra grannländer, jag tror Norge ligger på plats 108 eller någonting.
vi.
Så att någonting är ju konstigt i Sverige. Och vi kan ju säga så här, det står ju utom allt tvivel nu att de här testerna, PCR-testerna, är helt värdelösa. Det är ju till och med så har jag läst att han som kom på PCR-tester, han sa att det här får bara användas som en indikation på att man ska leta efter någonting. Det får aldrig användas som bevis på en sjukdom. Nej,
Nej,
och det är
för
det
att
man gör.
grundproblemet med PCR-testerna är, du får rätta mig om jag har fel nu, att de ger utslag för lite alla möjliga infektioner som du kan ha haft, vanlig
Ja,
influensa
visst.
och
Någon gammal förkylning eller någon
ja.
gammal, du vet, influensa eller någonting sånt. Men vad
Så
man gör det.
smittotalen kan vi ju liksom nästan, alltså de måste man ju ta med en enorm nypa salt, för det finns massor med falska positiva tester.
Ja, så
Ja.
är det. Men det borde ju vara detsamma i de nordiska länderna för att alla kör ju med masstestning och med samma tester. Så att det kan ju inte vara där det ligger. Även om jag tror att de här 10 000, det är långt ifrån några 10 000 som har dött av covid. Jag tror att de flesta har dött med covid därför att har du testat positivt för covid och du dör inom 30 dagar så spelar det ingen roll om du blir påkörd av en buss och dör. Det registreras ändå som en covid-död.
Men har du noterat att medierna har börjat skriva döda med
Ja,
corona?
just det.
Så man har ändå lagt in den brasklappen nu att inte samma sak att
Nej, men hur många är det som är uppmärksamma på detta? För vad
nej.
man säger det är ju, åh nu är det över 10 000, åh det är så hemskt, åh folk dör som flugor och så va. Så att det här är bara någon liten brasklapp de slänger in för att de ska kunna försvara sig. Men vi skrev aldrig att de dog av covid. Men jag tror inte människor i gemen noterar detta
Nej, och
utan
det är ju så. Nej, så förlåt att jag avbryter det, men det är ju så jäkla läskigt att se de här siffrorna också som bara går upp. Men det första jag vill liksom poängtera här, det är ju då att om vi tittar då på den här listan med flest döda med covid per capita, så är det en reflektion jag gör först och främst, och det är ju att lockdown inte verkar hjälpa särskilt mycket. De har haft lockdown i Belgien som är värst i världen, de har haft lockdown i Storbritannien, på många, Italien
Italien.
inte minst, och ändå har de jättehöga dödstal. Så att det verkar inte vara någon framgångsrik strategi alls. Det är det ena. Och sen är det en annan grej som du och jag har finurlat mycket på, nämligen att vi har ingen överdödlighet i Sverige.
Nej, det är ju väldigt konstigt,
Vet ju
först
inte
och
hur det
främst.
ser ut i de andra länderna, men våra dödstal, alltså antalet personer som dör varje givet år, ligger ganska stabilt under de senaste, vad ska vi säga, 20-30 åren, med lite fluktuationer hit och dit. Men om vi tittar på 2020 så ligger det året, alltså, ja, vad hade vi för paritet? Det låg i paritet med, det
Ja,
hade
men det var alltså 97 100 64 svenskar, skriver Washington Cantwell, i Sverige dog 2020. Och mellan 2015 och 2019 så var det i snitt 90 962. Så visst, det är 6 000 drygt fler, men det är ju inte en överdödlighet som står i paritet till det man kan tro när man läser mediernas rapportering. Och detta händer då. Alltså senast detta hände var 2010 tror jag, att det var så pass många som dog. Så att det kan vara en, du vet, allvarlig säsongsinfluensa eller någonting annat som gör att folk dör ett år men inte ett annat år. Ja,
Ja,
så.
och det har varit, precis som du säger, det finns ett antal jämförbara år bakåt i tiden, alltså i nutid, i modern tid, där vi har legat ungefär på samma dödstal som 2020 då. Så att, alltså det är svårt att dra någon annan slutsats av detta än att det dör människor med covid som annars skulle dött av någonting annat.
Alltså jag tänker så här att vi har ju pratat mycket om det här, The Great Reset, och att de använder den här pandemin för att införa ett helt nytt system i världen. Det som tidigare brukade kallas New World Order och som man nu då kallar The Great Reset, Build Back Better, den fjärde industriella revolutionen och så vidare och så vidare. Mm. Och att man, alltså vi behöver inte gräva ner oss i om viruset är människotillverkat eller om de bara har tagit tillfället i akt. Men en händelse som ser ut som en tanke, det är att det kommer samtidigt som 5G rullas ut. Och då menar jag inte att 5G gör folk sjukare av covid, utan att 5G ska ju användas för att kontrollera oss. Vi ska bli så glada över 5G, som jag såg Robert F. Kennedy Jr. sa på under något tal. Ja, då kan jag ladda ner ett videospel till min mobil på 6 sekunder istället för 16 sekunder.
Mm.
Alltså, men det är ju med 5G som de kan göra det här. Du vet, fullständig övervakning överallt med kameror, ansiktsigenkänning och så vidare och så vidare. Så att det är liksom... hade de inte sagt så tidigt att det här var en pandemi och att det var jättefarligt. Och kom också ihåg att förr i världen så betydde pandemi att det var en spridd dödlig sjukdom. Mm. Nu har man tagit bort dödlig. Nu betyder det bara att det är en spridd sjukdom. Så att hade man inte gjort allt detta, rapporterat varje dag, räknat varje dag, så hade inte detta årets dödssiffror, alltså folk hade inte märkt det. De hade märkt att det var en konstig influensa som gjorde att vissa tappade lukt och smaksinne och att det var en del yngre människor som dog. Men det är det ju varje år. Mm. Det är bara det att det rapporteras ju inte på det sättet.
Och det är väl lika bra att vi säger med en gång till alla er som sitter och blir förbannade nu därför att ni har närstående som har avlidit av covid, att det är inte så att vi på något sätt vill förminska de dödsfallen, men varje givet år så dör ju x antal människor av alla möjliga sjukdomar, och kanske just din anhörig inte hade dött av det här då. Mm. Det kanske någon annan som hade dött av någonting annat, men lite svär, that's life.
Ja, nej men alltså jag känner naturligtvis med alla som har förlorat anhöriga, men jag känner lika mycket med alla äldre människor som har tvingats till isolering, som alltså på ett helt år har förvägrats rätten att krama sina barn och barnbarn, och det beror på denna hysteriska reaktion på det som enligt kalla fakta inte är dödligare än en vanlig säsongsinfluensa.
Mm. Ja, nej, det är ett snårigt område detta, och det är svårt att prata om det utan att det är alltid någon som blir arg, antingen att vi då säger att covid-smittan existerar överhuvudtaget, då är det någon som är arg över det. Och å andra sidan så blir det de som blir arga som tycker att man försöker förminska det när man försöker problematisera det, och det är inte det handlar om. Och för de som drabbas av svår covid är det naturligtvis fruktansvärt. Men det finns ju även, om vi tar en vanlig influensa, så finns det ju de som blir jättesjuka av det också. Det är ovanligt bland yngre människor, precis som det är med covid-19. Men det händer. Och lite grann som vi har pratat om när vi har pratat om läkemedel, en del människor kan få oväntade reaktioner på vanliga läkemedel som Alvedon och Treo. Det är så det är med smittsamma sjukdomar, läkemedel och så vidare. Rätt som det är så är det någon som får en väldigt allvarlig reaktion.
Men jag menar, hur det än ligger till så kan vi väl vara överens, tror jag, de allra flesta om att globalisterna använder den här pandemin för att totalförvandla samhället och att införa The Great Reset, där you will own nothing and you will be happy. Och alltså jag började titta på en väldigt intressant film som vi kanske kan prata mer om på måndag, alltså dokumentär som handlar om detta, där de då bland annat visar hur allt det här hänger ihop, liksom hur de har, hur de använder detta och hur de säger att det, du vet, när AI tar över alla jobben och självkörande bilar, och vad ska då de här, den 50-årige långtradarchauffören, vad ska han göra? Ja, han kan ju bli mjukvaruingenjör eller yogainstruktör eller någonting. Eller så kan han inte få något jobb överhuvudtaget, och då ska vi alla få en universell basinkomst. Mm. Det är så de har räknat ut det, och de använder covid-19 för att införa detta nya slavsamhälle.
Mm. Ja, för det handlar ju också om att få människor i ett i en sinnesstämning där man alltså accepterar drakoniska åtgärder överlag. Mm. Glöm inte det. Det handlar inte bara om teknik och så vidare, utan det handlar också om att göra folk tillräckligt rädda för att få dem att gå med på saker som de under normala omständigheter inte hade gått med på.
Exakt.
Till exempel, det är ju därför de som är väldigt emot munskydd menar på att det är ett, alltså det här med att tvinga folk att bära munskydd alltid är ett sätt att avhumanisera varandra. Mm. Och vår syn på varandra och sig själv, och göra, få en att underkasta sig.
Mm. Och det här, den här distanseringen, och man, jag menar, både du och jag har ju alltså råkat ut för människor som har fräst åt oss. Stopp där, stå inte så nära och så. Och det har skapat en aggressivitet i samhället, svenskar emellan, som vi inte har sett tidigare. Vi vet ju att det finns andra folkslag som bor här som har lättare till aggressivitet
och tända till. Ja, det kan man väl lugnt säga. Jag tror att nästan alla folkslag i världen har lättare till aggressivitet än vad vi svenskar har. Ja. Men ja, jag vet vilka det syftar på. Mm. Ja, visst, visst. Absolut.
Så att det är väldigt, väldigt obehagligt. Men vi ska också säga det att trots allt så är det ju fler som har dött i Sverige än i våra grannländer. Och en rimlig möjlig förklaring till det kan alltså vara just att vi har så många med utländsk bakgrund. För att det är nu konstaterat av siffror från Socialstyrelsen, och Sveriges Television skrev om detta i december, men de är ju ganska, ja, de går inte på djupet, men de konstaterar att de som har, är hårdast drabbad är äldre svenskar med utländsk bakgrund. Mm. Så det att man kommer från ett annat land, att man är låginkomsttagare och att man är äldre, alltså, det är de flesta som dör har dessa eller någon av dessa komponenter.
Mm. Eller underliggande allvarliga sjukdomar, såklart. Du, vi måste hasta vidare igen om vi ska hinna med allt smasken som vi har att beta av idag. En jäkligt, fast inte så aptitlig grej, det är ju stormningen av Capitol Hill som vi måste prata om.
Mm. Precis. Vi vet ju alla vad detta ledde till, att trots att Donald Trump sa att jag vet att nu att det är många av er som vill gå upp till Capitol Hill och fredligt protestera mot det de gör där inne nu, ledde till att han anklagades för att ha vad ska man säga, lett en revolution, uppviglat folk, och därför så blev han avstängd från Twitter och alla andra kanaler i princip, och Parler stängdes ner så fort han hade skapat konto där, och han har nu representanthuset har bestämt att han ska ställas inför riksrätt, vilket han inte kommer att göra. Vi kommer tillbaka till det sen. Men vad var det egentligen som hände? Vi som tänker själva och kan höra vad Donald Trump sa förstår ju att det inte var han som uppviglade dem. Så vad var det då egentligen som hände, Maria?
Alltså nu finns det, kommer det fler och fler saker som pekar på att den här attacken mot Kapitolium var planerad i förväg av en grupp inom gruppen, om man säger så. Mm. Man har gripit ett helt gäng människor, bland annat den här shamanen, ni vet, med hornen. Mm. Den pälsbeklädde veganske shamanen och ett gäng andra, där ibland dokumenterade AFA-personer.
Ja. Yeah. Framförallt den här John Sullivan som Aftonbladet gjorde en gullig intervju med någon dag efter stormningen av Kapitolium och förklarade ju då att han var absolut ingen Trump-supporter utan han var där för att observera. Nu visar det sig att han är väl den som är mest misstänkt av dem allihop därför att han har alltså uppviglat andra. Jag har sett flera filmer också där det spekuleras i att det var han som uppviglade den här kvinnan som blev skjuten, att hon skulle klättra upp på den där dörren där det var någon glasruta liksom trasig. Så att han är en av dem som har styrt detta och planlagt det och så. Och detta väcker ju väldigt många funderingar. Vilka var det? Gjorde de detta, satt de på ett AFA-möte och sa att nu slår vi sig ihop med några BLM-er och så tar vi över Trumps möte. Eller styrdes det ännu högre uppifrån? Är det någon som har anlitat de här människorna?
Det är ganska märkligt tycker jag, det är överraskande att en del svensk mainstream media rapporterar om detta. Att det mer och mer pekar på att det var planlagt på olika sätt. Jag såg ett litet klipp på TV4 i morse. Expressen skriver och kallar John Sullivan då för BLM-aktivist. Och de går igenom liksom de här huvud... misstänkta. Det är bland annat en svart man som ska ha tillhört Proud Boys. Vilket ju är ganska konstigt då för en vit maktorganisation.
Men de är ju ingen vit maktorganisation.
Nej, jag vet. Ja. Och sen är det ju då shamanen Jake Angeli, Jacob Anthony Chansley och en annan man som heter Eric Munchell. Han ska ha tagit med sig buntband och ett elchockvapen. Och Jake Angeli är alltså misstänkt för att ha planerat att mörda kongressledamöter. Och det är även flera andra inblandade som ska ha haft konkreta planer på att tillfångata och eller mörda. Eller
jag måste säga att då är man ju inte måttligt korkad om man planerar att mörda folk i kläder, sig sådana opraktiska kläder för sammanhanget och dessutom smörker ut sig så att alla känner igen en. Så att jag skulle säga att om han verkligen planerar att mörda någon så är det något fel i huvudet på honom.
Ja, men det är något fel i huvudet. Ja. Det är en person med djup psykisk ohälsa skulle jag påstå. Om man läser om honom och saker han har sagt och hur han agerar överhuvudtaget. Det är inte en person som mår bra psykiskt. Det vill jag utan att ha någon medicinsk kunskap påstå. Men Expressen är ju noga med att påstå att de gripna består främst av Trump-sympatisörer.
Vad nu de vet om det. Ja. Men det jag var inne på här innan om att vad säger detta att det var planlagt. Det finns, vi ska se ett klipp lite senare med en duktig amerikansk undersökande journalist som heter John Solomon. Och han sa häromdagen att det finns nu, alltså polisen har dokument om alltså som hör ihop med den här planläggningen som till och med involverar Nancy Pelosi och Mitch McConnell, alltså republikanernas gruppledare. Och det var en tittare som skickade till mig några YouTube-filmer och skrev titta på sekund si och så, är inte detta märkligt? Och då är det så att när det är någon republikan som ska då säga varför han inte vill att Joe Biden ska väljas. Och han står där och så pratar han. Och så rätt vad det är så märker han att det händer saker runt och så tittar han upp. Och då är inte Nancy Pelosi kvar utan då är hon ersatt med någon man. Och visst när det händer någonting då liksom finns det ju protokoll för vem ska man direkt rädda så att säga. Och Nancy Pelosi som talman är ju en sån. Men uppenbarligen så har hennes ersättare inte blivit, han har inte fått veta att någonting håller på att hända för han står och liksom säger order in the house, order in the house. Och vad händer då? Jo, alla demokraterna som sitter på vänstra sidan, de börjar rusa ut medan alla republikanerna sitter lugnt kvar. Och så, vad är det som händer? Och det kan antingen vara så att demokraterna följer sin ledarhund. Alltså när de ser att Pelosi har försvunnit och hör något muckel liksom, så springer de. Mm. Eller så är det så att demokraterna har varit förvarnade om att det skulle hända någonting.
Det tror jag knappast, men ja, 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 hur som helst, det är jävligt skumma, nu svår jag ursäkta, omständigheter kring det här stormningen. Och dina fåglar menar ju på att alltså, den som bär det yttersta ansvaret för att det blev så kaotiskt och gick så här illa, det är Washingtons borgmästare Muriel Bowser, som fåglarna kallar en total idiot till och med.
Ja, och hon är demokrat. Så att om vi nu ändå liksom leker med tanken att demokraterna, en del demokrater på något sätt har varit medvetna om att detta skulle hända. Man får inte säga att det är de som har liksom anlitat och planerat det hela, men att de har varit medvetna om att någonting skulle hända och att det skulle ge dem den perfekta anledningen att en gång för alla fimpa Trump. Det räcker ju inte för dem att han bara får avgå som president, utan hans eftermäle måste totalt saboteras. Och för att vi såg ju alla de här poliserna som öppnade dörrarna och vakter som öppnade dörrarna och så. Men Muriel Bowser var alltså den som vägrade att ta hjälp av nationalgardet. Och mina fåglar säger att polisen som jobbar på Capitol Hill, det är en ganska liten styrka. Så att varje gång det är några större grejer, demonstrationer och sånt där, så behöver de alltid hjälp av antingen nationalgardet eller Washingtonpolisen. Men det tackade hon nej till. Det är ju en händelse som ser ut som en tanke.
Ja, vi får väl se vad som mer kommer fram om detta. Men du, vi hoppar vidare till det här med riksrätten, tycker jag. Vad händer där?
Ja, det som hände var ju då att häromdagen så beslöt representanthuset, som är, det här är också en lustig grej, det är ju andra kammaren så att säga. Det är alltså senaten i första kammaren, lite finare så, men de är många fler i representanthuset. Och nu när jag tittar på de här filmerna som den här tittaren skickade till mig, alltså representanthuset är otroligt tjusigt. Men senaten ser ut som en liten konferenslokal där bänkarna ser ut som sådana skolbänkar man hade när man gick på lågstadiet, med sådana lock man lyfter upp.
Senatorerna ska hållas ödmjuka kanske, inte tro att de är något.
Tydligen, men då går det till så här att det är alltså representanthuset som då begär riksrätt. Och då röstar de om det, och alltså demokraterna har ju majoritet i representanthuset, så att därför så blev det så. Men det var dessutom så att
10 republikaner
röstade ja till riksrätt, och 4 stycken avstod från att rösta, de fegade ur. Och sen när de har tagit det beslutet, då skickas det till senaten, och det är senaten då som är själva domstolen. Men för att de ska säga ja, honom ska vi ställa inför rätta, så är det 2/3 av senatens ledamöter som måste rösta för detta. Och det är ju 50-50 i senaten mellan demokrater och republikaner. Så några 2/3 kommer de ju näppeligen upp i. Det är den ena faktorn som gör att det inte kommer att bli någonting med detta. Den andra är att det är ju bara, vad är det, 8 kvar.
Ja, det är den 20, va? Eller är det den 19? De byter.
Men det är den 15 idag. Det är bara 5 kvar. Tills Biden ska sväras in. Och när han har svärts in, då är Donald Trump en privat person. Du kan inte ställa en privat person inför riksrätt. Det måste vara medan han är sittande president. Så allting är bara ett spel för gallerierna. Ett led i att för tid och evighet smutsa ner Donald Trumps rykte.
Ja, så är det ju naturligtvis, och det genomskådade man ju på en tusendels sekund, höll jag på att säga. Så, och det var ju också intressant att notera att den drivande, den absolut mest drivande i det här var, föga förvånande, Nancy Pelosi. som ju är uppenbarligen fullständigt förblindad av hat mot Trump av en eller annan anledning. Hon verkar inte sådär stabil överlag, men ja.
Nej, verkligen inte. Men nu ska vi prata lite grann om vad Trump har. Han några
jag får bara säga en grej. Förlåt. För att jag kollar här. Jag tror du tänker att nu efter maktskiftet så blir det 50-50 i senaten. Nu.
Nej, men de har redan tillträtt.
De har redan tillträtt. Ja. Okej. Okay. Ja.
Det är redan 50-50.
Ja, då var det du rätt på det där. Carry on.
Ja, finns det någonting kvar att hoppas på? Ja, den vildaste teorin av alla kunde vi se Steve Pashenik prata om hos Alex Jones häromkvällen. Trump sitter kvar. Det blir aldrig någon insvärning, insvärjning av Biden. Utan han kommer i sista minuten att ta till Insurrection Act och tillsätta. Och då blir det ingen president alls och då är det militären som styr. Men de är lojala då till Trump, så att det kommer att Biden blir aldrig president. Och Steve Pashenik sa till Alex Jones att om jag har fel i detta så ska jag aldrig mer komma till ditt program.
Men vi vet
att han har haft fel förut. Det var han som satt och pratade om de här vattenstämplade röstsedlarna.
Jag skulle precis säga det kanske är lika bra, för Steve Pashenik har babblat rätt mycket i nattmössan på sistone. Så att, och jag tänker bara sådär rent allmänt att det nog hade varit en extremt dålig idé att ta till Insurrection Act och de facto sätta igång ett inbördeskrig. Det tror jag inte är någon som vill. Så att då är det mer intressant att notera att det nu har blivit offentligt att Trump faktiskt släpper Russia hoax dokumenten, alltså det som är allmänt känt som Russiagate, när de försökte impeacha, vad heter det, riksrättsåtala Trump första gången. Det har ju visat sig vara en hög med stinkande bullshit, rent ut sagt, hela grejen.
Och för er då, nu lägger jag in det här, så för er som inte känner, alltså som inte vet vad Obamagate kallas det också för, det vill säga det faktum att Obamas avgående administration beslöt sig för att spionera på Donald Trump och där och hitta någonting som skulle kunna dra honom inför riksrätt. Och så började hela den här Rysslands påhittet. Och vi gjorde ett program om det, så att jag kommer lägga länken till det här så att ni som liksom inte riktigt hänger med på det kan titta på det programmet. Och det är den här John Solomonson, den här journalisten som jag nämnde tidigare, som berättade för Lou Dobbs på Fox News igår att nu kommer det att hända saker. Och vi ska titta på ett klipp.
Let's turn to the issue at hand, and that is the most important matter I think here tonight, and that is the president declassifying these documents on Obamagate. The spying conspiracy and plot and the actual effort to overthrow this president as a result. We now know that there are documents that exist that support the president and make liars out of so many who claimed that there was no spying, there was no effort to do exactly what they did.
You are 100% right. I can confirm. We were talking last night. Will the president deliver on this? One of the last remaining promises. He has delivered in a big way, more than a foot high stack of documents. He has authorized, released by the FBI and the Justice Department. These are the things that the FBI has tried to keep from the public for 4 years. They have amazing big picture revelations. And let's start with, I think, the most important one. Christopher Steele, in his debriefings with the FBI after he was fired for leaking, he told the FBI, the reason I leaked is because I needed to help Hillary Clinton cover up her email problem. So I leaked to turn the attention to Donald Trump. The Russia collusion narrative was invented to protect Hillary Clinton from ongoing revelations about her email scandal. It was a political dirty trick, and that was Christopher Steele's own words. People tomorrow, I believe, will get to see his words. I've been reporting on this privately. I haven't seen the declassified documents yet.
Yep.
But I'm telling you that my reporting, I know that's in the document. Similarly, Stefan Halper, the other informant, remember he's the guy that recorded Papadopoulos and Carter Page?
Right.
In his tasking orders, when the FBI is tasking him, my sources tell me from weeks and months of reporting on this, that he was told to spy on the Trump campaign. In fact, he was given a cover. Try to pretend you might want to get involved and get hired by the Trump campaign and then start talking to people and pump them from information. In anyone's book, that is spying. Remember, James Comey said it wasn't spying. The Democrats called it. It wasn't spying. This document, when it's released tomorrow or Monday, will blow out of the water any idea other than the FBI was spying on the Trump campaign. As early as August 16, the word Trump campaign was all over the FBI documents.
Ja, gör en liten snabb översättning av det viktigaste han säger, Maria.
Ja, FBI har suttit och tryckt på de här papperna väldigt länge, men nu har Trump bestämt sig för att offentliggöra rubbet. Och här finns det bevis för inblandning av lite alla möjliga. Den så kallade stildossieren som... är väl korrekt översättning, så där man kan komma i alla fall, som liksom hela den här impeachment-grejen byggde på, kan man väl säga. Det har ju visat sig vara hittepå. Och nu visar det sig att Steve själv har sagt i förhör att jo, men jag har bara hittat på det för att skydda Hillary Clinton och från hennes e-mail-skandal.
För att rikta sökarljuset på ett annat håll så att folk skulle glömma skandalen med Hillarys e-mail. Och kom nu ihåg att Trump sa ju flera gånger under valkampen mot Hillary Clinton att lock her up.
Crooked Hillary.
Att hon var så kriminell att hon borde låsas in i fängelse. Men sen när han blev president, gjorde han då det? Har han någonsin betett sig mot demokraterna som de har betett sig mot honom? Aldrig.
Nej, och det här är, nu närmar du dig en pudelkärna här. Det är det här som är så jäkla otäckt. Att deras hat, som jag var inne på med Pelosi innan, alltså jag tycker det är otäckt att se henne. Hon nästan tuggar fradga, men hon är ju inte ensam. I princip hela den sidan verkar ha tappat koncepterna fullständigt och är helt uppfyllda av ett rabiat hat som liksom, som jag tror i deras huvuden har fått dem att tro att vilka medel som helst är tillåtna. Och det här har pågått sen, de hatade nog Trump redan innan han vann, men efter han vann så var det, jag menar, vi kunde se ett skifte i Sverige 2010 när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Att de var ju illa omtyckta innan det, men liksom det här kampanjandet mot dem, det medvetna kampanjandet från hela etablissemanget, det kom ju igång först i med deras riksdagsinträde. Då var det liksom någonting som bara tog fyr, och samma grej hände när Trump blev president, att den andra sidan slängde alla principer, allting över bord. Och jag tycker vi ska, som ett exempel på detta, kolla ett nytt litet klipp från CNN.
Och det är ju då CNNs två mest korkade reportrar, Don Lemon och Chris Cuomo. Eller nyhetsankare är de ju, så de är högt uppburna och tjänar naturligtvis miljoner dollar varje år. Men så här pratar de om mannen som har varit Amerikas president i 4 år.
What you hear is, well, you can't say that everybody who voted for Trump is like the people who went into the Capitol. Response.
You can't say that what everybody's like.
Everybody who voted for Trump is like them.
No, I just explained to you. If you are on that side, you need to think about the side you're on. I am never on the side of the Klan. I am principal people, conservative or liberal, never on the Klan side. Principal people, conservative or liberal, never on the Nazi side. Principal people who are conservative or liberal, never on the side that treats their fellow Americans as less than. That says that your fellow Americans should not exist. That says your fellow Americans should be in a concentration camp, or that sides with slavery, or sides with any sort of bigotry.
Right. And if they say, I don't agree with those people, I just like Trump's policy.
Well, then get out of the crowd with him. Get out of the crowd.
I wasn't in the crowd. I just voted for Trump.
You're in the crowd who voted for Trump. If you voted for Trump, you voted for the person who the Klan supported. You voted for the person who Nazis support. You voted for the person who the alt-right supports. That's the crowd that you are in. You voted for the person who incited a crowd to go into the Capitol and potentially take the lives of lawmakers, took the lives of police officers, took the lives of innocent lives who were there on the Capitol that day. You voted on that side, and the people in Washington are continuing to vote on that side.
Alltså, det här är väldigt obehagligt.
Mm, det är det. Han pratar alltså om Lemon, om Ku Klux Klan, om nazister, att Trump-anhängare vill sätta folk i koncentrationsläger, att de tycker att det finns människor som inte borde få finnas och så vidare.
Det är för slaveri.
Ja. I mina öron låter det snarare som att Don Lemon tycker att det är de som inte ska få finnas, alltså Trump-anhängarna.
Exakt, och det är det som är så otäckt, att denna retorik som Donald Trump aldrig har ägnat sig åt. Kom ihåg det klippet vi hade sist. Han slår uppåt eller i sidled, men de här demokraterna slår neråt. De ger sig alltså på människor, alla som har röstat på Trump. Det spelar ingen roll om du, du vet, du har ingenting med Ku Klux Klan, jag har ingenting med nazister, du var inte på plats i Washington, du var definitivt inte på Capitol Hill, men du har röstat på Trump. Då är du en omänniska. Och vad är det, vad händer, vad har vi sett i världshistorien när man börjar peka ut en grupp som omänniskor?
Precis, det är en jäkla viktig distinktion mellan det och att inte hålla med om någons åsikter eller livsåskådning. För jag vet att alla kommer att säga nu, eller det kommer att finnas vissa som säger, ja men ni är kritiska mot islam, ni hatar väl muslimer? Nej, vi hatar inte muslimer, har aldrig gjort och kommer aldrig att göra. Vi är kritiska mot ideologin islam, som är en politisk ideologi. På samma sätt som vi inte hade haft, vi hade inte haft några problem med om Don Lemon satt här och kritiserade Trumps ideologi. För det är en helt annan sak.
Ja, precis. Men det kan han ju inte, för det är inget fel på den ideologin. De har svårt att hitta någonting i det. Men jag skulle säga det också, att anledningen till att vi, en av många anledningar till att vi kritiserar islam så mycket, är ju just att den gör skillnad mellan människor. Oavsett vem du är, vad du har för åsikter och tankar. Är du muslim, är du en bra människa. Är du icke-muslim, är du en usel människa. Och det är exakt de är. De skulle bli goda muslimer, båda de två. Därför det är så de ser världen. Vi är de goda. Vi har rätt. Ni där borta, det är de som vill skicka folk i koncentrationsläger och snart sätta på dem en gul stjärna, eller alla ska tvingas gå med MAGA-keps för att visa att de är såna äckliga människor som röstade på Trump. Det är riktigt
den här människan är det okej att slå ner.
Men du, får jag bara gå tillbaka till de här papperna som ska komma ut, att John Solomon säger att de ska komma ut idag, det har ju precis blivit dag i USA, eller på måndag, så att ni kan inte gå ut och, ja, kanske kan googla efter det nu, för vi vet ju inte vad som händer medan vi spelar in, men de har alltså, när vi börjar spela in har papperna ännu inte släppts. Men han har gjort en sak till, Trump.
Vad sa du?
Han har gjort en sak till, att för några dagar sen, och det, han bestämde det redan i december, men för några dagar sen så trädde den här exekutiva ordern i kraft som heter 13539 eller någonting sånt där, som betyder ett förbud för amerikaner och amerikanska bolag att handla med kinesiska militära bolag. Och det här är ju jätteintressant, därför att vi vet ju att familjen Biden har en massa affärer, och det är inte bara militära, utan det är sådana som kan, du vet, som Huawei och sådana här som kan användas av militären, men som egentligen är techföretag. Så två saker har han gjort här nu, och jag tror och hoppas att han någon av de sista dagarna kommer att benåda både Snowden och Assange, för det blir en riktig spark i skrevet på globalisterna.
Det hoppas vi verkligen. Men nu är det ju det här då, nu kommer vi till dagens huvudtema, nämligen Löfvens diktatur. Vad händer i Sverige efter det här att Trump blev utkastad från Twitter och hela den här röran med Parler och Gab som ju har försvunnit då när folk började gå över dit? Eller Gab kanske är tillbaka uppe igen nu, eller?
Ja, det var bara att det kom så många dit så att deras servrar gick ner och de köper tydligen nya servrar varje timme. Så, men det har varit väldigt segt där.
Mm. Men det här har ju då som vi pratade om redan i måndag, så har det ju väckt reaktioner, avstängningen av Trump från all sociala medier och även Big Techs sätt att agera gentemot uppstickare då, och försöka liksom blockera alla försök att gå runt den här censuren. Vi pratade om att Merkel har haft synpunkter av alla människor, Macron och så vidare. Men vad tycker då Stefan Löfven? Detta ville Jimmy Åkesson ta reda på under partiledardebatten häromdagen. Och så här såg det ut.
Men idag så har vi en situation med digitala IT-jättar som tar sig rätten att begränsa människors yttrandefrihet. Stänga av människor som har misshagliga uppfattningar. Det handlar om medier i Sverige, det handlar om USAs president och det handlar om en lång rad oppositionella, konservativa företrädare runt om i världen. Vad har Stefan Löfven att säga om detta? Är det en rimlig ordning?
Statsministern.
Tack, herr talman. Jag delar statsrådets uppfattning att bara för att man tycker en sak så har ingen rätt, ovillkorlig rätt att säga. Det ska också någon annan ge uttryck för. Utan det måste man ta ett ansvar för. Sig själv som individ och de här medierna. Jag tror att vi under lång tid har diskuterat, inte tror, vi har under lång tid diskuterat det problem som vi har i sociala medier. För det som skulle vara, för mig i alla fall, en utmärkt möjlighet för människor att söka kontakt, sprida kunskap, ha dialog och stärka demokratin, det blev någonting annat. Och då måste vi göra någonting åt det. Så frågan är vilken slutsats drar man av det här? Jag menar att det behövs en reglering också av dessa medier. Vi måste kunna betrakta dem som exempelvis en tidning, en papperstidning. Att det finns någon som också är ansvarig för det innehållet. Det är den vägen vi ska gå. Så jag ser inte framför mig att det är de stora ägarna till de här plattformarna som ska avgöra. Men vi måste ha en reglering så att vi stoppar detta som vi ser nu har lett till ett vansinne i USA.
Tack, Jimmy Åkesson.
Herr talman, det här är ju ytterligare ett exempel på verklighetsuppfattning och hur man betraktar de här sakerna. Jag köper inte Stefan Löfvens uppfattning att det här är jämförbart med en tidning. Alltså, sociala medier idag har kommit att dominera det politiska samtalet, samhällsdebatten, valrörelser. De som äger dessa plattformar, de äger ju en grundläggande informationsinfrastruktur. Det är inte en tidning, utan de har en enorm makt. Och idag så har vi alltså en situation där enskilda företag kan bestämma vad som ska sägas och vem som får säga saker, till exempel i en valkampanj. Jag har själv partivänner som på fullständigt obegripliga grunder har stängts av. Om det sker i en valrörelse till exempel, då kan det ha en påverkan på valutgången. Så att jag är glad att Stefan Löfven säger att det här måste regleras, men jag är rädd, herr talman, för att den reglering Stefan Löfven vill göra, den kommer inskränka yttrandefriheten ytterligare. Det är inte det jag menar. Här måste vi städa upp, här måste vi ställa krav på yttrandefrihet på de digitala IT-oligarkerna.
Tack. Slutreplik, statsministern.
Tack, herr talman. Det är lite svårt att hänga med i Åkessons resonemang, för jag vet inte vad han egentligen vill ta ansvar för. Jag menar att det måste i de sociala medierna också finnas någon gräns för vad man kan säga och hur man kan uttrycka sig. Och det måste regleras på något sätt. Jag tycker inte heller att det är de stora ägarna som i slutändan ska reglera det. Nu diskuteras på EU-nivå dels en Digital Service Act, dels en Digital Market Act, som ska se till att vi på EU-nivå kan på något vis reglera detta. Jag tycker det är rimligt att man gör det. För bara att stå upp och säga att man måste få säga vad man vill. Ja, inte i alla kanaler. Om man går ut på gatan och säger vad man vill, det är en sak. Men det kan inte vara en mänsklig rättighet att jag ska få häva ur med vad som helst i de sociala medierna heller. För det är här som leder till den situation som vi har sett nu i USA. Och vi kan mycket väl ha den. Vi har en liknande situation i Europa. Vi kan mycket väl ha den i Sverige. Det är dags att säga från nu. En gång för alla. Det måste vara någon ordning också i de sociala medierna.
Det måste vara någon ordning. Därför tänker jag införa diktatur. Det är vad jag hör honom säga, Maria.
Alltså förlåt att jag skrattar. Jag borde inte göra det egentligen, för det är allvarligt och läskigt detta. Men det är inte... Alltså det är så absurt att Åkesson tar upp det här därför att han är orolig för mer censur. Det är väldigt tydligt att det är liksom hans ingång i det hela. Och då börjar Löfven svamla om att vi ska censurera mer.
Ja, ja.
Och precis. Så säger ju Löfven också i någon passage att han förstår inte riktigt vad Åkesson menar när Åkesson kommer tillbaks då. Du vet, och försöka förtydliga, så säger ju Löfven i sitt slutanförande där att ja, jag förstår inte riktigt vad han menar, men ja, bla bla bla, och så fortsätter han att mala på om att
De har ju helt olika utgångspunkter, precis som du och jag har helt olika utgångspunkter från mainstream-medierna. Alltså vi ser ett uppenbart hot mot yttrandefriheten när man låter ett antal multinationella miljardärer bestämma vad man får och inte får säga, medan de säger, kolla vad det ledde till, att folk sprang in och ville döda folk i Kapitolium. Det är precis det Stefan Löfven säger. Se vad det ledde till, här måste vi få stopp på. Riktigt så dum som han tror det. Det tror jag inte att han är, utan de använder detta som ett sätt att införa ännu mer censur. Det är det som är hela poängen. Det är därför vi kallar programmet Löfvens diktatur.
Jag såg att Nils Littorin, Malmöläkaren, som ju är före detta kommunist och numera leder, heter de Malmölistan, som är ett nationellt vänsterparti kan man säga. Han skrev på Twitter att alla de som sitter och garvar och gnuggar händerna och tycker att det här är fantastiskt med all censur, sluta genast med det. Fattar ni inte att nästa gång är det du som får truten till täppt, ungefär så. Nej, det verkar folk på den kanten verkar inte förstå det, utan verkar bara tycka att det är väldigt skönt att få tyst på motståndarna. Med...
Och då är vi tillbaka till det, att det beror på att eftersom de inte kan argumentera, de har inga argument för sin egen sak. Det enda sättet för dem att vinna debatten, det är att tysta oss, deras politiska motståndare. Men jag tycker det var också väldigt lustigt mitt i alltihop när Löfven säger, det är en sak att springa ut på gatan och säga någonting, men det är en helt annan sak. Förstår han inte att de sociala medierna är gatan?
Exakt, men det är ju det Åkesson inledningsvis försöker förklara att de har så mycket makt över informationsflödet att de är att jämställa med, de är inte att jämställa med en enskild tidning vilken som helst, utan de är att jämställa med att, om vi inte ens att stå på gatan, utan att om ekot från gatan hade hörts runt hela jorden.
Ja, precis. Och kom ihåg också, precis som om någon står på ett torg och säger jag vill införa kommunism över hela världen, så kan du gå därifrån och strunta i och lyssna på det. Om någon skriver någonting på Twitter eller Facebook som du inte tycker om att höra, sluta följa! Det är inte svårare än så.
Nej.
Men det är inte det handlar om. Det handlar om att Europa har en akut brist på ett First Amendment. Alltså... amerikanernas första tillägg till konstitutionen som säger att man får inte lov att styra folks yttranden. Allting utgår från det. Det är därför vi har en massa hate speech-lagar och sånt som de inte har i USA. Därför att de har First Amendment. Så det kommer att bli mycket lättare här att införa olika drakoniska alltså någon slags, du vet, samarbete, det är ju redan samarbete mellan regeringarna och big tech-företagen.
En som har, trots att han är väldigt kritisk till Trump, ändå är mycket kritisk även till avstängningen och tystandet av Trump, det är ju yttrandefrihetsexperten Nils Funke. Vi ska se ett litet klipp där han blir intervjuad av en av tjejerna i, vad heter den kanalen?
Riks, det är Sverigedemokraternas nyhetskanal.
Ja. Och vad tycker du säger om vår regerings syn på yttrandefrihet?
Ja, när det kommer till det praktiska agerandet så finns det en hel del att säga om hur regeringen ser på de här frågorna. Vi har ju varit med om nu vid ja, de två senaste förändringarna som har skett av yttrandefrihetsgrundlagarna, så har det ju skett försämringar av yttrandefriheten, alltså inskränkningar i yttrandefriheten. Och det kommer antagligen mer av den varan framöver. Och sen har ju regeringen då applåderat eller gillat, uttryckt gillande för de här förslagen som finns inom EU, att man då ska ålägga de här multinationella vinstdrivande jätteföretagen att ta bort olagliga yttranden. Och då ger man ju de här företagen en form av legitimitet för att de då ska sitta och göra de här bedömningarna. Det är ju sånt som gränserna för yttrandefriheten ska ju ytterst fastställas av de lagstiftande församlingarna, i våra fall och riksdagen. Och sen är det ju upp till de rättsvårdande myndigheterna med de krav som finns på saklighet och opartiskhet och bedöma då huruvida enskilda yttranden överskrider gränsen för vad vi då gemensamt har kommit överens om i lagarna. Det är ju att verkligen stå fast och stå bakom rättsstaten, att man har den ordningen, inte att man då överlåter till ett privat företag och avgöra vad som är lagligt och inte. Och det.
Ja. Det är det som är hela pudens kärna, just det att man kan inte överlåta åt privata företag. Men de politiker av Bidens sort, av Löfvens sort, de gör gärna det. För att då är det ju inte de själva som censurerar, utan det är ju privata företag. Men att de är i maskopi med varandra, eller åtminstone delar samma politiska mål, är ju uppenbart för alla som har ögon att se med.
Men då tänker man så här, varför är en sån människa som Angela Merkel kritisk till det här? Varför är Macron kritisk? Vi såg ett litet kortavsnitt av våra kompisar på Duran som pratade om det här innan. Och där spekulerade de med att, alltså de menar på att Jack Dorsey, alltså Twitters vd, han har tappat det helt. Det var två program de har pratat om honom, och i det ena menar de på att han är uppenbart olämplig för vd-posten. Han är snurrig i bollen, alltså inte riktigt vid sina sinnens fulla bruk. Och ett annat program så pratade de om att ska Jack Dorsey gå till historien som mannen som knäckte internet?
Och vad menar de då med det?
Jo, då menar de att resultatet av detta kan bli en uppdelning av internet i världen, så att World Wide Web som vi känner det idag försvinner och så har alla länder sina egna nät, så att säga.
Och varför det? Jo, därför att det som Macron och Merkel säger, det är ju att de skulle kunna råka ut för samma sak. Twitter är ju jättestort i Europa och kan ju naturligtvis påverka tysk valrörelse, fransk valrörelse och svensk valrörelse. Men Löfven är ett för dum för att fatta att det skulle kunna drabba honom själv. Två, så tror han att han har ju redan köpt dem genom att ge gratis serverhallar och gratis el och allt vad det är, va? Men de fattar ju att det skulle kunna ända dem. Och därför menar Duran-killarna att det här är mycket troligt att det kommer att sluta med att Putin förbjuder Twitter. De har redan sina egna ryska Twitter och Facebook och allt vad det heter liksom. Men Indien kommer säkerligen att göra det och flera andra länder. Så att globalisterna kanske, deras bandhund Dorsey har kanske liksom omintetgjort deras dröm. Därför att Om World Wide Web försvinner och alla länder skapar sitt eget internet och sina egna system, vad ska då globalisterna göra?
De kanske har skjutit sig i foten där. Det finns en anledning att misstänka att du och jag kommer att fortsätta prata om detta på måndag. Men nu är det faktiskt så att det är hög tid att knyta ihop denna fredagssäck, och det gör vi ju som vanligt med orden
Glöm inte att stötta vårt Sverigeräddande opinionsarbete, och det gör ni genom att gå in på ingridomaria.se och swisha en slant, sätta in en slant på bankgiro eller använda donorboxen där ni gärna får bli månadsgivare, eller för lite mindre belopp trycka på media like-knappen.
Gör så, kära alla, och ha en underbart trevlig helg, så ses och hörs vi igen på måndag. Hej då!
Gud välsigne er.